Vi på juridisk publikation har dragit igång den här podcasten för att det finns en önskan bland dagens jurister om att få ta del av den juridiska debatten på fler sätt än bara i tryckt form. I anslutning till det här uppstår även en fråga. Skulle en podcast kunna bli en rättskälla? Utan att vi vet svaret på frågan hoppas vi ändå att du uppskattar att lyssna på ännu en säsong med några av landets mest intressanta jurister. Så ta en paus i jobbet eller i plugget. Här är säsong 2 av JP-möter.
I det här avsnittet så träffar jag, Sebastian Popescu, och min kollega Johnny Kern, Marie Karlsson Tula. Vi får höra om hennes liv och bakgrund och diskutera den smaskiga kakan som är insolvensrätt ur alla vinklar med en härlig fyllning av Saab och den företagsrekonstruktion och konkurs som följde. Det här är andra avsnittet av JP möter. Jag och Johnny sitter här med Marie Karlsson Tula som är docent i obeståndsrätt, kredit- och exekutionsrätt och allmän civilrätt här på Göteborgs universitet. Utöver det så har du flera uppdrag och forskar och undervisar här på juridiska Göteborg. Känns det som en rättvis beskrivning av dig?
Ja, det tycker jag absolut.
Vi tänkte börja med att höra lite om din bakgrund. Var växte du upp och kommer du ifrån? Långt innan du kom in i juridiken så att säga.
Jag föddes i Kristianstad och växte upp i Malmö. Och jag har alltid varit superaktiv. Jag har alltid haft många, vad ska jag säga, slävar i grytorna. Med betoning på mina. Och jag har varit väldigt aktiv. Jag har ägnat min fritid åt mycket idrott, mycket sång och musik. Och gick på Malmö borgarskola i 3 år. Och till studenten där. Och sen fortsatte jag med att bli... Jag skulle bli läkare. Det var ju min stora dröm. Redan som 3 år bestämde jag när jag fick en vit liten plastväska med ett rött kors på. Att jag skulle bli läkare. Det var bara doktor som jag kallade mig då. Doktor Marie. Så det fanns inget annat i mitt sinne faktiskt. Och ja, tiden gick och jag gick ut gymnasiet och jag kom inte in på läkarlinjen. Så jag arbetade på Malmös kirurgakut och tyckte det var jättekul. Men då kom kompisarna in, så de flyttade på sig och jag flyttade upp till Stockholm. Och det var roligt att flytta iväg tyckte jag. Jag tyckte Malmö var ganska litet på den tiden. Idag är Malmö mycket finare än det var när jag växte upp kan jag säga. Så att, sen så började jag smygläsa lite på kvällarna på enstaka kurser i juridik. Och ja, det gick ju galant förstås. Jag tyckte det var hur enkelt som helst. Så det här var ju inga problem. Så jag kunde börja på juristprogrammet tyckte jag. Och jag gjorde det. Och jag gick väl där i 4 terminer. När jag upptäckte att, eller rättare sagt kom in på läkarprogrammet. Och då tyckte jag att nej, jag var redan för mycket jurist då. Så jag stannade kvar. Och jag måste säga att jag tycker att jag har valt världens roligaste arbete.
Spännande. På ditt CV här så står det att du har arbetat som polischef och åklagare direkt efter examen. Mm. Hur kom du in på den banan?
Ja, det var väl egentligen polischefsjobbet. Det lockade ju mig för det var ju intressant. Och sen var det ganska svårt att komma in. På den tiden var man ju tvungen att vara jurkand. Och så jag sökte väl mest på MÅFÅ egentligen. Och jag råkade komma in och jag tyckte det var jättekul givetvis då. Och påbörjade min polischefsutbildning. Och i den då ingick att man skulle vara extraåklagare en viss tid på åklagarmyndigheten. Och det var jag, men jag måste säga att jag var väldigt överraskad själv. För jag hade ju sett fram emot den här praktikperioden väldigt mycket. Och tänkte att det kanske skulle passa mig ganska bra att vara åklagare. Men jag tyckte inte att det var något kul. Så att den tanken övergav jag snabbt. Sen var jag polischef i ganska många år och... Jag var den första kvinnan som kom in i polischefsföreningen på den tiden då som var täckte hela Sveriges polischefer. Och det var ju förstås en jätteutmaning. Jag var 28 år och mina kollegor i den här gruppen då var väl kanske 20 år äldre, minst i alla fall. Så det var ju lite speciellt, det kan jag väl säga. Och den första frågan jag fick, jag kommer ihåg det så väl, det var: kan inte du gå ner och hjälpa mig välja parfym till min fru? Och jag tyckte det, att jag visste kan jag väl. Så jag gjorde ju det naturligtvis. Så att, ja, det var väldigt speciellt, men det var väldigt utvecklande. Jag jobbar mycket då med fackliga frågor och lärde mig mycket arbetsrätt. Så att det var nyttigt.
Vad var det med åklagarrollen som inte lockade, som du tyckte var tråkigt?
Jag kan egentligen inte sätta fingret på det, för det har jag funderat på ganska mycket. Eftersom jag gillade polisyrket eller polischefsjobbet, så tyckte jag ju kanske att det borde vara naturligt att jag skulle kunna tycka om att vara åklagare. Men så blev det inte.
Mm. Och du hade en akademisk ingång i polisen. Du har aldrig varit verksam och bankat bus, så att säga.
Jo, det har jag faktiskt. Det är en liten hemlighet jag har. Jag gick polishögskolan 81, började, tror jag. Och så jobbade jag som ordningspolis i 8 år. Samtidigt som jag läste juridik då. Och det var ju väldigt stimulerande. Och roligt. Samtidigt som det var väldigt skönt. Jag sa det till polistidningen då när jag blev intervjuad. När jag skulle gå över till polischefskarriären. Att det är som att klippa rosor i en trädgård. Att slippa se allt elände. Och det vill jag vidhålla. Fast vi hade ganska kul ändå. Mitt i berövelsen.
Ja, spännande.
Tycker du att fler inom akademin borde söka sig ut i det praktiska arbetslivet, så att säga?
Alltså för mig har det varit jätteviktigt att göra andra saker så att jag kan förmedla ett budskap till er studenter. Jag tycker det är jätteviktigt att jag vet vad jag talar om. Så det är nog högst personligt vad man tycker om den saken. Men för mig har det varit viktigt att, som jag var i hovrätten och adjungerade i 7 månader. Det har varit väldigt givande för mig, och jag vet ju vad jag talar om. Men nu, jag sa just det till en annan kollega från hovrätten, att det kanske är dags att komma in igen. Man glömmer fort. Men jag måste säga att för mig har det betytt jättemycket att kunna variera mig i yrket.
Vad är det främsta du har vunnit, skulle du säga, på att ha arbetat även utanför universitetet?
Ja, jag tycker väl att det har gett mig, alltså jag är ju så nyfiken, det är väl det som är problemet. Min nyfikenhet driver mig liksom ut, för att jag måste veta hur det faktiskt praktiskt fungerar. Så att det är nog nyfikenheten där som har styrt mina intressen. Plus att barnen blev större, så att det fanns en flexibilitet, att jag kunde röra på mig lite.
Mm. Det känns som något av ett lappkast mellan polischef och polis och sen akademin och insolvensrätt. Hur hamnade du här då?
Ja, i insolvensrätten, det kan jag väl då bekänna, eftersom jag har bekänt en massa andra saker, att jag var faktiskt absolut sämst. Det var det sämsta betyget jag hade hela mitt jurkandbetyg. Och det var just i den kursen, återvinning och fördjupningskurs det är med. Och då bestämde jag mig givetvis för att det här går ju inte. Då måste du lära dig detta ordentligt. Så då, jag hade ju tankar på att forska. Så jag gick in till min professor som då på den tiden, Gertrud Lennander, som sedan blev justitieråd. Och frågade henne vad det fanns någonting inom insolvensrätten som var liksom viktigt och relevant för svensk rätt. Och hon sa genast bankruptcy code och chapter 11 reorganization business. Och så blev det. Så att jag sökte en forskartjänst, eller en doktorandtjänst heter det. Först sökte jag med det så jag kunde skriva och pröva på. Och sen sökte jag den här doktorandtjänsten som jag säger att jag fick då.
Mm. Det var väl just det din avhandling handlade om?
Just det.
Vad tror du Sverige har att lära av andra länder på insolvensområdet? Och kanske inte minst USA då?
Ja, jag tror att vi har väldigt mycket att lära. Men vi har en del att lära givetvis. Och den amerikanska lagstiftningen har ju varit förebild för väldigt många länder i världen. Men tyvärr så de här internationella, vad ska man säga, vindarna tar inte våra politiker till sig och inte våra lagstiftare heller. Så att det är lite dystert. Just för närvarande så håller ju Domstolsverket och tillsynsmyndigheten på att se över tillsynsmyndighetens roll i konkurser. Och man vill flytta över väldigt mycket uppgifter från domstolen till tillsynsmyndigheten. Och det är ju tvärt emot vad andra länder gör. Att man istället skaffar sig specialdomstolar och ser till så att man har en konkursförvaltare som är opartisk, man har en domstol som är opartisk och man har en tillsynsmyndighet som kan granska konkursförvaltaren som är opartisk och objektiv. Så de tre byggstenarna tycker inte jag man får rupa på, men det är vad som har föreslagits.
Insolvensrätten i Sverige har ju ofta beskrivits som tydligt borgenärscentrerad. Man kan säga att med införandet av lagen om företagsrekonstruktion så har den kanske blivit något mer gäldenärsorienterad, åtminstone i vissa bestämmelser. Och ser man på insolvensrätten i exempelvis USA så är väl den mer gäldenärsorienterad. Finns det en rörelse, tror du, i svensk rätt gentemot ett mer gäldenärsorienterat perspektiv?
Jag tror inte riktigt det. Därför att i USA har man ju sett att man har ju gett då gäldenären morötter att söka, komma i tid, att söka i tid om att inleda rekonstruktionsförfarande. Och man har sett alltså att det hjälper inte riktigt med de här gäldenärsorienterade bestämmelserna. Man får inte patienten till operationsbordet tidigare för det. Sen kan man väl säga som sagt att vi har precis haft en stor utredning här, ett samlat insolvensförfarande som inte ledde till någonting, inte ens en tummetott. Så att nu tror jag vi får vänta ett tag på att det ska bli något nytt eller en ny genomgång av lagstiftningen.
Kommer något konkret emanera, tror du, ur den samlade insolvensutredningen?
Vi har ju fått remissvar som jag har besvarat här för juridiska institutionens räkning. Och det var ju bara ett fåtal frågor som egentligen inte har något direkt betydelse. Så tyvärr.
Lagen om företagsrekonstruktion kom ju på 90-talet efter en ekonomisk kris. Tycker du den har fått den önskade effekt som var tänkt när den lanserades?
Nej, det är svårt att säga att den har fått det. Vi har ju alltså... Vi säger i runda slängar 200 ansökningar om företagsrekonstruktion. Och det har ju alltså gått upp efter Saab då. Innan hade vi ungefär 150 per år. Och sen har vi ju då ett x antal tusen konkurser. Så att jag tycker att det är lite synd att inte den har fått större genomslag. Men insolvensrätten har ju inte riktigt klivit in i finrummet. Så är det ju.
Ett argument bakom just lagens införande var att det fanns ett behov av ett förfarande som var snabbare och mer effektivt och enklare kanske än konkursförfarandet. Skulle du säga att företagsrekonstruktionslagstiftningen lever upp till de förväntningarna?
Nej, inte riktigt. Och skälet till det är att man kastade in kapitel 3, den före detta ackordslagstiftningen från 1970, i kapitel 3. Och det innebär ju då att man måste gå alla de här stegen med ansökan, beslut, borgenärskommittémöte innan man kommer till ett offentligt akord. Och det har ju då många kritiserat och tyckt att det är, varför har vi inte bara en akkordslagstiftning bredvid så vi kan gå direkt på det. Så jag svarat är tyvärr nej. Det har blivit, vad ska jag säga, det tar för lång tid. Och det i och för sig kan man kanske tycka att det kan vara ganska naturligt att det kan ta tid, men det får inte ta så himla mycket tid när det gäller företagsrekonstruktion.
Rätt använt så skulle du säga att ett företag har goda chanser att lyckas med ett företagsrekonstruktion?
Ja, det förutsätter ju då att man dels kommer i tid, sen förutsätter det att man utöver den här finansiella rekonstruktionen också gör en rekonstruktion i sak. Det vill säga att man tittar ut genom först, som jag brukar säga, vad behöver det här företaget för att återfå lönsamheten? Och det, tyvärr är det ju så att många tror ju att det räcker med en finansiell rekonstruktion. Men det visar sig sen i empiriska studier att efter 3-6 eller 9 månader så är man tillbaka på ruta 1, precis där man var. Så det är lite synd att inte förfarandet har fått större genomslagskraft.
Som du nämner så är ett problem idag att företag ofta ansöker för sent om rekonstruktion. Hur kan man komma till rätta med det problemet om man dessutom då beaktar att de här mer morotsbetonade bestämmelserna inte har fått den önskade effekten kanske?
Nej, jag tror tyvärr inte det. Vi ser internationellt också att man kommer så sent som möjligt. Man vill inte gå på sin egen begravning, som många säger. Och det är lite synd att, och det kan man ju säga också då, om man kopplar på amerikansk rätt, så är det ju inte fult att gå i konkurs där, utan man anser istället att de har lärt sig något nytt, business is business liksom. I Sverige är det ju så fult att inleda företagsrekonstruktion och framförallt konkurs. Det är ju väldigt fult alltså. Då är du så misslyckad så att... Och det är väl det tror jag som kan finnas... Det kan finnas en förklaring i det. Att man inte vill använda sig av de här instituten förrän det är oundgängligen nödvändigt.
Som du nämnde så har det kommit in fler ansökningar om företagsrekonstruktion. Om du spanar in i framtiden, hur tror du utvecklingen kommer bli?
Jag hoppas ju på att det blir fler företagsrekonstruktioner. Men det är klart, Saab nu gjorde ju sitt. Det fick ju ett fokus på ett särskilt sätt, måste jag säga. När jag har hållit kurser på Domstolsverket, numera Domakademin då, så märker jag, eller jag märkte innan den här Saab-konkursen då, att av kanske 27-28 fiskaler i varje grupp, jag hade 7 grupper, så kanske 3 av dem kände till lagstiftning i varje grupp. Och det berodde på att de hade haft en rekonstruktion själva. Så obeståndsrätten står inte högt hos domstolarna i intresse, tyvärr.
Hur kostsamt är det för ett företag att genomgå en företagsrekonstruktion?
Ja, det varierar ju naturligtvis så lång tid det tar och så, men det är ju en ganska hög kostnad som gäller när man själv får betala. Så att det gäller ju att man väljer rätt rekonstruktör om man uttrycker sig så.
Hur förhåller det sig till konkurskostnaden så att säga? Och på ett generellt plan?
Ja, generellt sett så är ju konkurser mycket dyrare. Det är de ju.
Mm.
Men problemet är ju ofta att de som har ansökt om företagsrekonstruktion och kanske står på benen några månader efteråt så är de med och sätts i konkurs. Det kan man ju se ett tydligt mönster, tyvärr.
Lagen om företagsrekonstruktion är ju främst anpassad för stora och i viss mån kanske medelstora företag. Samtidigt så är ju en majoritet av antalet konkurser i Sverige avser ju små företag. Hur bra är det?
Ja, det är, man ska väl säga så här då, att lagen om företagsrekonstruktion är precis som du säger inriktad på stora och medelstora företag. Och det är ju inte riktigt bra. Man kanske skulle ha ett särskilt förfarande för small business. Faktiskt, för mindre företag helt enkelt, som skulle inte kanske vara så administrativt tungt. Det skulle man mycket väl kunna tänka sig. Då tror jag vi skulle få ett annat synsätt, kanske. Och när det gäller konkurserna då, så är ju, jag tror inte, alltså vi får ju skämmas när vi träffar utländska forskare. När vi ska förklara varför antalet konkurser i Sverige är så högt i förhållande till många andra länder. Så att, ja, hade jag något bra svar så skulle jag gärna ge det.
Du nämnde förut med lite negativ ton ackordslagstiftningen och att den inlämnades i lagen. Vad skulle du vilja utveckla dina tankar kring ackordslagstiftningen?
Ja, problemet med det är ju att vi tillämpar alltså 1968 års förarbeten på case som är idag 2013. Och vi har, de förarbetena är väldigt, de är inte eller avpassade efter hur det ser ut i samhället idag. Så det blir ju väldigt svårt att tillämpa lagstiftningen. Och det blir ju då avgöranden i enskilda fall där man får då lägga fram sin argumentation helt enkelt. För att domstolen ska fastställa ett akord eller och så vidare. Så det blir tungrott och svårt tillämpat.
Kan du ge exempel på när det slår snett liksom?
Bara den här frågan med fastställande av akord är ett sådant exempel. Akord får inte fastställas om det finns särskilda skäl. Och särskilda skäl, ja, vad är då det för någonting? Ja, det finns ju ingenting som beskriver vad särskilda skäl är. Förut hade man synnerliga skäl i 1970 års lagstiftning. Så man har gjort vissa ändringar då, men det är väldigt små ändringar. Så att vi vet exakt vad det är. Och domstolarna lägger inte ner särskilt mycket krut heller på att tolka de här bestämmelserna. Och det kan jag i och för sig förstå. För varför ska de göra det?
En skillnad mellan konkurslagstiftningen och den om företagsrekonstruktioner, så vet jag förstår, är att rekonstruktörens arvod kan gå direkt till gäldenären utan att behöva fastställas av domstol. Finns det något problem med den regleringen?
Ja, alltså man kan säga så här. Det finns ju bra och dåliga rekonstruktörer, precis som det finns bra och dåliga lärare och allt vad vi nu har, va? Och det kan ju finnas de som, finns ju flera fall i Stockholm under de två senaste åren, där man har alltså tagit bra betalt och försvunnit med förskottet som gäldenären har satt in på kontot. Ofta ger man ju ett förskott så rekonstruktören vet att han eller hon får betalt. Men det finns ju en bestämmelse där man kan begära i lagen om företagsrekonstruktion att domstol granskar storleken och skäligheten på arvodet. Så det finns i alla fall en säkerhetsventil i den delen.
Jag tänker mig att för en näringsidkare kan det ju kanske vara svårt att veta vad som är en skälig ersättning för ett visst antal arbete.
Ja, absolut. Det är inte svårt för alla involverade egentligen.
Mm.
Men man får ju liksom se vad har rekonstruktören gjort och så vidare. Hur har den här verksamheten drivits vidare för att återfå lönsamheten och sådär.
Kan rekonstruktören bli skadeståndsskyldig i sådana lägen?
Det vet vi inte. Vi har ju ingen bestämmelse i lagen om företagsrekonstruktion. Det måste vara en lapsus att man helt har missat det, tror jag. Och vi kan ju inte heller då tillämpa konkurslagens bestämmelser om konkursförvaltarens skadeståndsansvar analogt, för de har ju två helt skilda roller. Så att egentligen så vet vi inte riktigt vad rekonstruktören har för skadeståndsansvar.
Mm.
Och vi har inte fått det prövat heller, med veteligt.
Hur bör man se på frågan när en rekonstruktör är jävig?
Ja, det är en svår fråga faktiskt. Därför att vi har inga jävsbestämmelser heller i lagen om företagsrekonstruktion. Och vi har väl ett handfull antal tingsrättsavgöranden som egentligen inte ger någon vägledning. Men egentligen så är det ju så att den här rekonstruktören ska ju vara opartisk och objektiv i sin yrkesutövning. Det kan också vara en lapsus att inte det är reglerat, kan jag tycka.
Det verkar finnas mycket som inte har reglerats, så att säga. Hur skulle du vilja beskriva det här ur ett lagstiftningsperspektiv?
Jag måste säga att jag tycker det är dystert att man inte har tänkt på sådana stora frågor. För det är ju faktiskt väldigt viktigt att inte... Alltså det är ju så här, det står ju bara att rekonstruktören ska ha borgenärernas förtroende. Och då kan ju inte rekonstruktören ha varit involverad i några tidigare tvister eller företrätt någon motpart, eller ja. Alltså, jag ser det som ett stort problem.
Hur ser du på regleringen av gäldenärens avtal under företagsrekonstruktion?
Ja, den där bestämmelsen, den här har jag diskuterat med Torgny Hårstad. Vi är väl inte riktigt eniga om vad vi tycker, men han tycker att man ska ha ett partiellt inträde i avtalen. Och det kanske inte jag tycker då. Men jag får säga så här, att jag tycker bestämmelsen har satt sig. Så nu kan man tillämpa den på ett hyfsat sätt. I början var det ju rent kaotiskt. Alltså, vad ska vi göra med alla avtalen liksom? Och nu i efterhand kan man inte riktigt förstå varför det var kaotiskt. Problemet med den bestämmelsen är ju att inte gäldenären får lov att häva de avtal som är betungande. Det finns ju ett uttryckligt förbud egentligen, kan man säga, indirekt. Att man inte får häva. Och jag vet ju nu då, när man är i olika forum och så diskuterar frågorna, så framkommer det ju faktiskt att rekonstruktörerna med gäldenärens samtycke häver vissa betungande avtal. Och det är ju inte prövat. Så att visst, en översyn är ju naturligtvis önskvärd.
Vi tänkte gå vidare till Saab. Du syntes ju frekvent i media kring alla turer där. Och jag skulle gärna vilja höra dig öppet beskriva hur alla dessa turer kring Saab och vad det har fått för effekter.
Ja, det är ju en lång historia det där. Man kan väl säga som så att man följde ju... Alltså, det var ju så att många tyckte ju illa om mig eftersom jag höll ju mig till lagstiftningen. Och man skulle tillämpa den. Och det var ju många som skrev brev till mig. Det fanns, de låg här på institutionen. Det kom mejl, telefonsamtal. Och jag fick ju aldrig möjlighet att besvara de där samtalen då. Varför tyckte jag nu så hemskt illa om Saab? Och det förhöll sig ju inte alls på det sättet. Utan det förhöll sig så att den där första rekonstruktionen, om de hade lyckats där, då gjorde de bara en finansiell rekonstruktion. Hade de lyckats att göra en rekonstruktion i Saab där, så kanske Saab hade levt idag. Sen hade ju GM en central roll i detta. Och... vad ska man säga mer? Alltså det blir väldigt olyckligt, alltså när man får till stånd en ny rekonstruktion när man inte har några pengar i kassan, man har ingen produktion, de anställda var permitterade, man hade ingen finansiering. Så att det var ju liksom helt, det är en omöjlig ekvation. Det finns ju rättsfall från 1997 som säger att man måste ha en verksamhet för att man ska kunna rekonstruera en verksamhet, alltså för, eller återfå lönsamheten i bolaget. Och de hade ju inte det. Så att den här konkursen tyckte jag ju var väntad. Det var bara frågan om när, det var inte frågan om. Och det vet jag att det var väldigt många som var arga på mig för det också. Men man måste ju som sakkunnig hålla sig till sanningen, kände jag. Och, men det var en intressant upplevelse att ha så mycket med media att göra, det måste jag säga. Jag fick ju höra väldigt mycket, vad ska jag säga, inside, sånt som jag aldrig hade fått veta annars.
Varför tror du det här väckte sådana reaktioner?
Ja, det är inte så konstigt egentligen. Alltså, för det första är ju vårt Saab-märke väldigt folkkärt, givetvis. Och även mig kärt, och även om inte folk trodde det. Och sen så är det ju så att det är väldigt många anställda i Vänersborg som skulle drabbas. Så det är klart att det väckte väldigt mycket känslor hos många. Inte bara de som var berörda, utan även de som fanns i samhället i övrigt. Tyckte ju någonting om detta, och det är väl klart att man inte ville att Saab skulle gå i konkurs. Det var ju egentligen det sista man ville, tror jag, från alla håll och kanter. Ja, det var en tråkig historia.
Vill du dela med dig av någon av den inside information du fick under turen av media?
Ja, det, nu är det inte så viktigt längre. Då var det ju lite mumma att få veta vissa saker, men nu så på något sätt så är du liksom överspelat. Nu är ju verksamheten såld.
Ja, det är sant. Tycker du att hovrätten beviljade rekonstruktion alldeles för lätt där i andra vändan?
Ja, men granskar man förarbetena så ska ju den här prövningen då, som hovrätten skulle göra i detta fallet, eller tingsrätter, det är en summarisk prövning. Men jag tycker att de kanske borde ha plockat upp de där rätten. Det finns ju inte många rättsfall, men de få som finns borde man ha tittat på. Nu var det mina förrätta kollegor från hovrätten som fattade det här beslutet. Så. Och då jag vet att de är väldigt duktiga om de gillar, så att det var inte så mycket att säga om det egentligen.
Hur har Saab påverkat företagsrekonstruktionens ställning i Sverige, skulle du säga?
Ja, nu vet ju gemene man, skulle jag nästan våga säga, vad en företagsrekonstruktion, eller i alla fall att det förfarandet finns, det tror jag. Eftersom man med stort intresse följde Saab. Så det tror jag, det var ju en positiv bit med detta då. Och kanske också, vi såg ju det året 2009 att antalet företagsrekonstruktioner faktiskt ökade. Men det har ju inte varit, det är ingen större siffror. Tyvärr.
Hur förhåller det sig till antalet konkurser?
Ja, det är ju procent. Det är väldigt få. Mm.
Varför har vi så många konkurser i Sverige?
Ja, tänk om jag kunde svara på den frågan. Jag har faktiskt funderat på det. Och särskilt när vi har våra utländska forskare som kommer och besöker oss. Vad ska vi svara på det? Jag kan inte svara.
Kan man som konkursförvaltare abandonera, alltså överge egendom som är betungande för konkursboet?
Ja, det där går lite olika uppfattningar i doktrinen. Gregov, Torkel Gregov, han menar ju att det kan man inte göra eftersom det inte finns ett uttryckligt lagrum för detta ändamål i konkurslagen. Medan Stefan Lindskog och Torgny Håstad tycker att det kan man visst göra. Därför att man tillämpar då 7-8 att man ska tillvarata borgenärernas bästa och rätt. Och därför skulle man kunna då, så att säga, lämna av sådana tillgångar som kostar mer än de tillför i konkursen.
Oklart helt enkelt.
Ja, faktiskt. Jag vet att det har utretts, men jag kommer inte ihåg riktigt hur det slutade. Men det blev ju inget lagom i alla fall.
Vad händer med sån egendom om konkursförvaltaren överger
den? Ja, det beror lite på. Ibland så kan det vara så att man frågar konkursbolaget för detta ställföreträdande, är ni intresserade av att ta hand om det här? Säger vederbörande nej, då kanske man egentligen bara själv får av det. Och då är frågan som vi har ställt på vår kurs, i fördjupningskursen här, kan ett gods eller en fastighet vara herrelös? Alltså utan rättmätig ägare. Det är ju väldigt speciellt. Så att jag vågar inte svara på det.
Konkursförvaltare utses ju i praktiken genom särskilda listor som finns på tingsrätterna. Hur ser du på det förfarandet?
Ja, det är ju väldigt speciellt. Och det varierar. Om du kommer till Stockholms tingsrätt så gör de på ett sätt. Kommer du till Göteborgs tingsrätt så gör de på ett annat sätt. Och de här listorna då förklarar ju domstolen så ofta att de säger att ja, vi måste veta att de här konkursförvaltarna klarar av att sköta sitt uppdrag och att de har en tillräcklig organisation för att hantera lönegarantifrågor etc. etc. Så listorna, det är en hemlighet bevarad bakom de som jag inte har fått del av, även om jag har fått viss historik, men jag tror inte jag har fått hela sanningen. Sen kan man alltid kanske undra tillsynsmyndighetens roll och domstolens roll. Det kan man ju diskutera.
Vad har du fått veta hur det ser ut?
Ja, de säger ju ofta då att det är de advokater som kan obeståndsrätten och att tillsynsmyndigheten då har lämnat sitt godkännande till att de får lov att ta de här förordnandena. Men om det är sanningen, det vågar jag inte säga.
Hur ser du på missbruk av lönegarantimedel? Alltså att folk fingrerar konkurser och fingrerade anställda får utbetalda löner och sånt. Är det ett stort problem? Är det för lätt?
Ja, alltså i samhället är stort idag så är bedrägerierna, de tickar som en bomb. Tidsinställd bomb helt enkelt. Och det här med lönegaranti, jag blev faktiskt förvånad när jag började rota i det lite grann. Att det var så pass vanligt och att det är så stora belopp som man får ut. Och att ingen ifrågasätter om man har fått, man har varit med, man har varit anställd i bolag som har gått i konkurs 5 eller 6 gånger. Och lika väl så betalas det ut lönegarantimedel. Men nu har du ju inlett ett samarbete med flera myndigheter, domstol, myndighet, kronofogden, länsstyrelsen. Jag vet inte om tillsynsmyndigheten är med, men de ska försöka konkretisera vita åtgärder som ska förhindra detta. Men jag tycker att det är konstigt att det kan äga rum när det är myndigheter som faktiskt har handlingarna och kan se. Liksom, det borde vara ganska lätt att kontrollera, kan jag tycka då. Men nu är jag ju inte lönegarantihandläggare, men jag kan ju tycka det.
Om vi kort återgår till Saab så har ju konkursförvaltarna nu fått förskottsarvoden beviljade på över, jag tror det är 160 miljoner kronor. Och den konkursen är ju långt ifrån avslutad. Kan du förklara för den som inte är så insatt i insolvensrätt hur det kan röra sig om så här höga belopp?
Ja, den frågan har jag faktiskt fått från media kan jag säga då. Och den är väldigt svår att besvara. Vad man kan säga det är ju att det är en av Sveriges största konkurser. Vad som också kan konstateras är att det finns inga timarvoden när det gäller konkursförvaltare. Och ja, jag kan hålla med om att det är väldigt mycket pengar. Och man kan ju undra sitt stilla sinne nu. Nu är ju verksamheten såld. Där var det ju väldigt mycket jobb innan de verkligen fick sålt hela anläggningen i en enhet. För det var ju det som var den stora businessen. Att man skulle få sålt hela anläggningen i ett. Inte stycka upp delar av den. För då, den är mer värdefull om den är intakt. Så då, det kan jag kanske förstå att jag har dragit iväg med lönegarantier och allt vad det nu kan vara för något. Men nu undrar man ju, 29 miljoner till var det väl va? De begärde ju förskott. Och ja, varumärkesfrågan, om jag har förstått det hela rätt så är den också löst. Och nu återstår återvinningsprocesser. Och jag tror det är cirka 50 återvinningsprocesser som man har väckt talan i. Och frågan är, var ska de här 29 miljonerna täcka för kostnader? Är det rättegångskostnader? Nu var det ganska hög summa jag såg på de där, jag tror det var runt 580 miljoner de skulle få in på de här återvinningsprocesserna. Så att, men det är en svår fråga det här med konkursförvaltarvode och det är en omdiskuterad fråga.
Om vi tar den här Saab då, som du säger, massa återvinningsprocesser och så vidare. Hur är enligt din bedömning tillsynsmyndighetens möjlighet att granska ett sådant stort och komplext konkursförfarande?
Ja, man måste ju nästan tillsätta särskilda granskare från tillsynsmyndigheten att granska det här. För det granskas tycker jag att det måste eftersom det är så stort. Och det har ju inte med konkursförvaltarnamnen att göra på något sätt, utan det är ju för att jag tycker att konkursen är så pass stor. Så det kan jag tycka att det borde tillsättas någon som verkligen går igenom det här.
Du var ganska kritisk till när man utsåg förvaltare i konkursen. Kan du berätta vad det var du reagerade på?
Ja, alltså det är ju så att det är domstolen som ska besluta om vem som ska bli konkursförvaltare. Och som vi har sagt här så ligger det väldigt mycket pengar i de här uppdragen. Så de är ju väldigt ja, det är en konkurrens på marknaden om man säger så. Och särskilt om en stor konkurs givetvis. Då vet ju alla att det här kommer bli mycket pengar och så vidare. Vad var det du frågade?
Ja, alltså du var kritisk till hur man utsåg förvaltarna.
Mm. Jo, det var ju därför att det är ju så som jag sa då. Att man ska alltså, det är domstol som ska utse. Och domstolen ska höra tillsynsmyndigheten om den här förvaltarens lämplighet. Och hörande begreppet då för mig är att man lyfter telefonluren och hör efter. Är Nisse Nissesson ett namn som tillsynsmyndigheten kan godkänna att vi utser som konkursförvaltare i det här ärendet? Nu blev det ju inte så den här gången, utan tillsynsmyndigheten åker till tingsrätten och sätter sig hos domarna. Och ja, vad som hände i det slutna rummet, det vet vi ju inte. Men då får man ju tänka på att tillsynsmyndigheten ska vara opartiska och ha en objektiv roll. Och då funderade jag på det sättet att, ja, men om jag har varit med och sett ut de här konkursförvaltarna, vi vet ju fortfarande inte vad som hände i rummet. Men det finns ju, alltså bara det finns en tanke om delikatess i jäv. Alltså det finns en tanke att det kan rubba någons förtroende. Då ska man inte utses som konkursförvaltare. För tanken är att tillsynsmyndigheten ska utöva tillsyn. Och då ställer jag mig frågan, kan de utöva tillsyn när de själva har suttit på domstolen? Och nu menar ju då Jan och Lind, som han heter, att det kan de. Så det får ju stå för dem då. Mm.
Hur ser du på möjligheten till ökade sanktionsavgifter istället för brott inom näringslivet? Det finns en tendens av utveckling åt det hållet där.
Ja, alltså det är ju så här, alltså brott i affärslivet som man nu benämner det. Vi kan även kalla det borgenärsbrott i 11 kapitlet. Men det är lite svårare att, så att säga, tillämpa sanktionsavgifter på den typen av brottslighet. Men om vi stannar vid brott i affärslivet så kan ju inte vi straffa juridiska personer i svensk rätt. Och då har det ju blivit så att man har utvecklat någon form av sanktionsavgiftssystem. Som inte är enhetligt, utan det är så att säga skräddarsytt efter om det nu är miljö eller plan- och byggnadslagen eller vilket lagstiftning man nu tittar på, så har man funnit att det är mycket enklare för en myndighet att påföra en sanktionsavgift, alltså en avgift som kan variera i storlek, istället för att utreda brott och gå till domstol och så vidare. Det har kommit en utredning ganska nyligen där man stannar då för att det ska vara bagatellbrottslighet så man kan få sanktionsavgifter. Och problemet med det här är att det står liksom, när jag skrev en artikel så tänkte jag att jag skulle jämföra sanktionssystemets utveckling med allmän kriminalrätt. Och se, jaha, vad har vi för likhet och vad har vi för skillnad och vad kan vi dra för slutsats? Men så det gick inte. Därför att sanktionsavgifterna, det är liksom så här, åt olika håll. Det finns ingen enhetlighet. Och det gjorde att jag fick ändra min artikel ganska många gånger innan jag liksom kom fram till en slutsats. Och min slutsats blev att vi måste ta och diskutera detta både i Norden och i Sverige. Mycket ingående hur vi ska göra. Och det finns ju, Vivica Wahlen är professor vid Stockholms universitet. Hon har ju då menat att man måste ta fram en lagstiftning. Typ viteslagen. Hon liknar sanktionsavgiftslag men viteslag. Att man skulle kunna göra på det sättet då. För hon tycker då att vi har inte ens ett sanktionssystem. Utan vi har liksom spridda vindar liksom. Så att det blir ju väldigt speciellt. Men det är ju ett väldigt effektivt instrument. Eftersom du då slipper hela domstolsprocessen. Sen måste man undersöka så att det inte står i strid med Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Och ingen får höra sig odömd och allt det där. Men jag tycker frågeställningen är oerhört intressant eftersom vi ser så väldigt mycket att brotten ökar i näringslivet och vi har svårt att finna gärningsmännen alltså.
Ser du det som ett problem att juridiska personer inte kan göra sig skyldiga till brott i Sverige?
Ja, vi har ju haft en utredning om företagsbot för några år sedan och vi kom ju fram till att vi skulle inte ha det så. Och jag vet inte, Danmark har ju det. Det är ju egentligen det enda nordiska landet som har straff för juridiska personer. Mm. Så de har väldigt få sanktionsavgifter. Så att jag har lite svårt för att besvara frågan. Jag har inte funderat färdigt riktigt.
Om jag minns rätt så tror jag inte det är något företag som har drabbats av företagsbot för till exempel korruption. Samtidigt så finns det ju säkerligen mycket korruption inom näringslivet. Så det känns ju som att något haltar.
Mm, ja, det är klart att det gör. Och det är helt hållet med dem.
Och det är ju många, till exempel England, USA och flertalet länder i Europa, så kan man ju åtala en juridisk person.
Ja. Så vi lever lite vårt egna liv där. Återigen då, när vi tittar på det internationella regelverket.
Mm. När man kikar på vad du sysslar med så ser det ut som att det är 3 personers CV. Om du fick chansen att rensa bordet och fokusera på en sak, vad skulle du göra då?
Ja, jag kan ju inte vara utan något av det där. Så det är en svår fråga. Jag vill ju undervisa studenter, jag vill forska och jag vill skriva sakkunnigutlåtanden och jag vill skriva rättsutredningar. Så att, ja, det är en svår fråga. Jag kan egentligen inte svara på det, för jag tycker att hela det paketet det ger mig en styrka helt enkelt. Att fungera så bra som möjligt inom mitt juristyrke.
Mm. Det var det med många slevar i grytorna.
Ja, det får jag tyvärr leva med. Jag har insett det. Fast det är roligt. Stimulerande.
Ja, om du skulle ge ett tips till juridikstudenter som är på väg ut i arbetslivet eller i mitten i sin utbildning. Vad är viktigt att tänka på? Har du något allmänt råd?
Ja, det är viktigt att tänka på att man har roligt. Det kanske låter konstigt, men det är faktiskt väldigt viktigt. Att man är intresserad och att man inte tänker sig bara ett steg åt ena hållet, utan att man håller dörrarna öppna. Jag pratade just med en student igår som ska tillämpa för mig. Och hon sa att jag hade ju inte alls tänkt mig detta. Så hon var så frustrerad när hon hade kommit in på en affärsjuridisk byrå och trivdes jättebra. Hon hade tänkt sig humaniora. Då sa jag det, du hinner säkert med humaniora också om du tycker att du ändrar det. Så jag säger det, håll alla dörrar öppna och ha kul. Jag tror att det är jätteviktigt. För tycker man att någonting är kul, då blir det roligt också. Och då blir det mycket gjort och då lever man ett rikt liv, helt enkelt.
Vad skulle du säga att du är mest stolt över i din karriär?
Ja, det är också en svår fråga. Nej, jag är inte stolt över att jag brinner för att undervisa studenter och att jag lyckades med den här avhandlingen som blev klar till slut. Det var kul. Nu först kan jag tycka att det var roligt att den blev klar. De första åren därefter så tyckte jag faktiskt att det var det värt det där. Eller var det inte, men det måste jag säga att det är. Så att jag tror att min avslutande för mig blir det att jag brinner för studenterna och för forskningen och för ihop alltihop.
Tusen tack, Marie.
Tack.
Vad spännande att få höra Maries egen syn på turerna kring Saab och hennes bild av den svenska insolvensrätten. Nästa avsnitt av JP Möter kommer den 15 oktober.